Startar ni halvtimme på Succéskanalen 91,4 Tyresoradion på webben tyresoradion.se. Där kan ni, kära lyssnare, när som helst lyssna på vilket program som helst och på gamla program i fliken arkiv. Och det här blir en traditionsrik halvtimme, för vi ska faktiskt försöka dokumentera folkhumorn igen, ve och fasa. Så höj volymen nu, eller om ni blir chockerade, stäng av. Kolla vad avstängningsknappen är. Välkommen Nina Brogärd.
Tack,
ända Håkan. Från Enskede. Du har fått ett nytt jobb.
Du får sluta tafsa där nu.
Ja, men fortsätt.
Det är så trevligt att sitta här intill dig. Jag skrev på bloggen en krönika där jag talade om skönheten, det var du, och odjuren, det var Peter Galento Dicke och Terje Biffen Äng. Och hur var det med Kista, ni som ni hade nog otrevligt om duvor i Kista, vad var det? Har ni mitt ornitologer eller vad det heter, studerar fåglar?
Det är national, vi pratar om nationalfåglar.
Alltså.
Och i den änden av ytterområdet av Stockholm så är deras nationalfågel duva.
Duva?
Duva.
Jaha, du talar duva. På duva. I lokala dialekten.
Och den har, det är tre olika sorter. Först då, duva.
Mm.
Fattar duva?
Ja. Mm.
Mokar duva?
Nej, absolut inte. Jaha.
Ja, nej, det var...
Det var duvorna i Kista.
Det var den seriösa delen av inslaget här.
I Kista. Ja, den är i Södertälje också.
Ja, det är landsfågeln i Södertälje. En liten duva.
Nu ska jag börja och gynna det här företaget Kale som Nina jobbar på. Inte för att veta vad de gör. Vad
tillverkar parkeringsautomater. Jag tror vi alla har använt den.
Parkeringen som åh, har
det som gör att min son har jobb, tack för det.
Ja.
Du får börja Nina. Du är inte bara väldigt täck, du är också jäkla fräck. Så varsågod.
Kalle och Sara satt på en bänk i parken och filosoferade. Plötsligt säger Kalle: "Du Sara, min står." Då svarar Sara med ett flin: "Min också." Efter en stunds funderande säger Kalle tvekande: "Men din kan väl inte stå?" Då svarar Sara: "Jo, på glänt."
Apropå det där, minns ni vad Söderkisarna kallade gröna linjen? När det var ständigt krångel och de måste ta bussar och så vidare. De kallade det för Viagra-expressen. Vet ni varför?
Nej.
Den stod ju jämt.
Och där kommer en ny Viagra ögondroppar också. Vet du varför?
Ögondroppar?
Ja, med Viagra.
Nej.
Man ser jävligt hård ut.
Ja, man ser väldigt tuff och hård manlig ut. Jaha.
Stenhård blick.
Och sen finns det ju Viagra Light som har kommit också.
Ja, vad är det då?
Ja, det ser jävligt bra ut i badbyxan, men det också ränder det duger till.
Alltså.
Jag trodde det här skulle vara en seriös halvtimme, men jag hakar väl på.
Det trodde du inte alls. Du kom där för att det inte skulle bli det.
Du skriver fina historier.
Du hycklar. Ni norrmän, är ni...
Blommor och bin och lite sådär. Förresten, det heter inte blommor och bin idag, det heter bin och bin.
Alltså,
hen och hen.
Hen och hen. Jo, det var så här att det var två kompisar. Den ena var gynekolog och den andra var skräddare. En dag så ville skräddaren gå och hälsa på sin kompis gynekologen. Och när han kom på mottagningen så är han väldigt stressad, hans kompis. För han sa: "Hör du, Susanne, jag måste på banken och det stänger om 10 minuter. Kan ta nästa patient." "Men gör för fan inget dumt." "Ja, det sa skräddaren, det fixar vi." Fick på sig vita rocken. När gynekologen kom tillbaka så mötte han en kärring i trappan, en kvinna. Hon skrek, gallskrek och sprang ner för trapporna. Så när han kom upp då till kompisen skräddaren så sa han: "Hörru du, vad gjorde du med den här patienten jag mötte i trappan?" Ja, så ska jag den, vad fan ska jag göra? Så. Du förstår, hon hade en vårta på den här blygdläppen. Så. Och jag vågade inte skära bort den. Så, så jag tog en hålpipa och slog ett hål i den andra, så nu kan hon knäppa. Så.
Snacka om nivå, okej.
Då får vi väl göra som vanligt, jag får lyfta nivån lite grann. Just det. Och det här handlar om lite soffmys. Kärleksparet satt mycket tätt ihopslingade i soffan. Ljuset var dämpat och han viskade förföriskt i hennes öra. Vad tänker du på, älskling? Hon tittar på honom och ler lika förföriskt och säger: detsamma som du, kuttrar hon. Men fan vad bra, för jag vill ha ost och kaviar på min macka.
Glädjeförstörare, ja. Mm.
Älskling, kan du ta av dig klackringen? Det gör ont i mig. Det är inte ringen, det är klockan.
Jag trodde jag lyfte hela, men okej.
Här sitter tre mogna pojkar och rådnar när en tjej berättar historier. Det här ska vara någonting gulligt. Eller en barnhistoria.
Jämfört med henne så är allt gulligt.
Det finns ju ålderdomshistorier också. Men jag är så gammal så jag börjar ju gå i barndom. Det var... Den här har vi dragit förut. Jag tog den bland mina 2000 historier i datorn. Den är väl årgång 2004 eller något sånt. Och det är lille Johan, 4 år. Han ber sin dagisfröken hjälpa honom att ta på sig stövlarna. Och de är jättebesvärliga att ta på. Fröken måste verkligen ta i för att få stövlarna på. Och när de väl är på plats och hon pustar ut den stackars dagisfröken, så säger lille Johan: ja, men de sitter ju på fel fot. Och fröken tror inte sina ögon när hon ser att Johan har rätt. Stövlarna sitter faktiskt fel. Och hon drar som en dåre i flera minuter för att ta av dem och börja sen om för att få dem på rätt fot. Och till sist får hon dem på plats. Men då säger lille Johan: det är ju inte mina stövlar. Och då andas fröken djupt och lägger locket på känslorna för att inte skada lilla Johan, som tittar på henne med fiskblick. Okej, säger hon, vi tar väl av dem då. Och hon kämpar av mer och mer igen och får av dem. Varför sa du inte det där tidigare? Frågar hon när hon är klar. Och då säger lille Johan: ja, men det är inte mina stövlar, det är brorsans. Men mamma vill att jag ska ha dem. Och fröken börjar storgråta, men bestämmer att hon ska hjälpa Johan på med stövlarna för en tredje gång. Sen lyfter hon upp Johan, sätter på honom jacka, mössa, halsduk och frågar: men vad är dina vantar, Johan? Ja, men de la jag in i stövlarna, svarar han. Då ger fröken upp.
Ja, vad konstigt.
Det var en stockholmare som tittade på Blocket. Han var ute efter en stuga. Och mycket riktigt, han hittade en liten timmerstuga uppe i dina gamla hemtrakter uppe i Klappajacko.
Det är Dicke som har släktingar i Klappajacko.
Ja, men du är ju
mina släktingar är nere från höga kusten, det vackra området.
Ursäkta, Åsele har jag mina släktingar, jag vill bara tillägga.
Alla. Så han fick reda på var den här stugan var den låg och åkte dit. Och det var mycket riktigt, det var en jättemysig liten timmerkåk i utkanten av en liten bondgård. Så han gick till ägaren som var bonden och sa att jag är väldigt intresserad i din stuga, sa han. Hur mycket ska du ha? Och det var ett hyfsat pris. Men, sa han, jag är allergisk mot mygg. Finns det myggor? Finns inga myggor, sa han. Så han tjatar, är du säker på det? Ja, det finns inga mygg. Och han tjatar igen, så säger bonden, blir förbannad, så säger han: nu kläver den nacken, så binder vi fast det till flaggstången. Och sen tar jag cykeln och cyklar till byn en sväng. Och när jag kommer tillbaka, om en enda mygga har bit i dig, så ska du få den gratis, stugan. Och den här lappgubben när han drog iväg med, eller bonden när han drog iväg med sin cykel och tog en par, tre öl för mycket på fiket. Och när han kom tillbaks, då ser han stockholman. Han hänger med huvudet, han är helt borta väck. Helt slut, så han hänger där. Så bonden blev lite förskräckt och tänkte att den vill uppätna myggen. Och så han sprang bort till den här Stockholmsjäveln som man kallar då. Och sa, är du myggbiten? Så? Har du blivit hemskt biten? Nej, sa han, jag har inte blivit biten en enda mygga. Men den där kalven där borta, så, har den ingen mamma?
Oj, ja, då ska vi väl lyfta den här med en lång tradig historia som är väldigt seriös.
Ska det bli filosofisk igen?
Nu blir det riktigt filosofisk. Så håll i gubbar nu.
Jag går på fiken, ja. Så tar jag en kopp kaffe under tiden.
Kom tillbaka om en timme. Det här är en fin berättelse faktiskt. Efter 17 års äktenskap ville min fru att jag skulle gå ut med en annan kvinna och äta och sen gå på bio. Hon sa, jag älskar dig, men jag vet att den andra kvinnan älskar dig och skulle tycka om att vara med dig en stund. Den andra kvinnan som min fru ville jag skulle träffa, det var min mamma. Och hon har varit ensam i 20 år, men ja, kraven från mitt jobb och mina två barn har gjort att jag ytterst sällan kan träffa henne. Men den här kvällen ringde jag för att bjuda ut henne på middag och bio. Men vad har hänt? Mår du inte bra? Svarade hon. Min mamma är en kvinna som misstänker att ett samtal sent på kvällen eller en överraskande inbjudan betyder dåligheter. Jag tänkte att det kunde vara trevligt att umgås med dig lite, svarade jag. Bara du och jag. Hon tänkte ett ögonblick och sa sen, det vill jag väldigt gärna. Den fredagen efter jobbet, när jag körde för att hämta henne, var jag lite nervös. När jag kom till hennes hus märkte jag att även hon verkade nervös inför vår träff. Hon väntade vid dörren, hon hade lockat håret och bar den klänningen hon hade burit när hon fyllde år den 19 november. Hon log med hela ansiktet, strålade som en ängel. Och jag sa till mina vänner att jag ska bara gå ut med min son. Och de blev imponerade, sa hon då. När hon klev in i bilen. Och de väntade med spänning. De väntade med spänning för att få höra om vårt träff. Vi gick in till en restaurang som inte var förstklassig men väldigt trevlig. Mamma tog min arm som om hon vore en lady. När vi satt oss var jag tvungen att läsa menyn. Hennes ögon kunde bara läsa stor text. Halvvägs genom förrätten lyfte jag blicken och såg mamma sitta där och stirra på mig. Ett drömmande leende låg på hennes läppar. Det var jag som brukar få läsa menyn när du var liten, sa hon. Och då är det dags för dig att slappna av och låta mig återgälda det, svarade jag. Under middagen hade vi ett angenämt konversation, inget märkvärdigt. Men vi fick veta vad som hade hänt i varandras liv sen vi såg sist, och det var ju ett tag sedan. Vi pratade så mycket att vi missade filmen. När vi kom hem till henne senare sa hon, jag vill gå ut med dig igen. Men bara om du låter mig betala. Jag gick med på det. Hur var middagen, frågade min fru när jag kom hem. Väldigt trevlig. Mycket trevligare än jag kunde tro, svarade jag. Några dagar senare dog min mamma i en svår hjärtinfarkt. Den kom så plötsligt att jag inte hade en chans att göra något för henne. En tid senare fick jag ett brev med en kopia av ett restaurangkvitto från samma ställe där mamma och jag hade varit. En medföljande lapp sa, jag betalade i förskott. Jag var inte säker på att jag kunde följa med dig. Men i alla fall så betalar jag för två platser. En till dig och en till din fru. Du kan aldrig förstå vad det betyder för mig. Jag älskar dig, min son. I det ögonblicket förstod jag det viktiga med att säga jag älskar dig i tid. Och att ge våra kära den tid de förtjänar. Inget i livet är viktigare än familjen. Ge dem den tid de förtjänar. För det här, det går inte att skjuta upp till en annan gång.
Jag har alltid funderat på varför man slösar med blomsterprakt på kistor när någon kär vän har gått bort. Det är ju tamme 17 mycket bättre att ge en ros då och då till människor man tycker om när de är i livet.
Mm. Vet du, min fru säger, man ska ge med varm hand.
Ja. Mm. Till en annan varm hand. Inte
det spelar ingen roll när varm eller kall, men det är du själv.
Ja. Att ge någon som redan är död en blomma är ju
en kall hand.
Mm. En kall hand. Mm.
Men vad är det? Men så jag menar, om du skulle ha lite pengar över då, så är det bättre att ge bort dem en varm hand än att de ska få dödsbot.
Ja, okej.
Okay. Det är så lätt. Alltså, jaha. Så säga att jag älskar dig, det kostar ingenting. Det betyder så mycket.
Ja.
Och du är ju älskad av oss gubbstötare Nina, jaha. Så nu är det dags för dig och
ja, vilken hördes nivå ska vi lägga oss på nu efter det här?
Ja, nu blir det inte lätt.
Det är jobbigt.
Vi får tala om pastor Dicke i fortsättningen. Ja.
Det hördes ett rop på hjälp från stranden. Det här var på västkusten. En man som var ute och kissade hunden hörde ropen och fick till sin stora förvåning se fiskaregubben Persson och hans gumma helt nakna och invirade i ett fiskenät. Mannen tar fram sin fickkniv och lossar försiktigt på nätet. Men, säger mannen, varför ligger ni här nakna, invirade i ett fiskenät? Jo, säger gubben, gumman vill ju så gärna testa nätsex.
Och jag är less på någon sån där e-post jag får 2 gånger i veckan om dejtingsidor.
Ja. Mm.
Eller på den där dumma Facebook där står det reklam för att man kan få träffa någon härlig kvinna 60 plus.
Jag
har fel på det då. Nej, jag sa, jag har redan, och hon är 70 plus och jättefin.
Mm.
Punkt.
Mm.
Du får konvertera till islam så får du ha 4 tjejer.
Kvinnor då. Ibland så kommer ju vi gubbar hem kanske inte så välbalanserade. Och Svenne, han vaknade upp hemma med baksmälla XLLL. XXXL. Och han tvingar sig själv att öppna ögonen. Och det första han ser är en Alvedon och ett glas vatten på nattduksbordet. Och han sätter sig upp och ser sina kläder, allt rent och nystruket. Och hans rummet är i perfekt ordning, städat och rent. Tar en Alvedon och ser en lapp på sängbordet. Och där står det: älskling, frukost står på spisen. Jag gick tidigt för att handla. Älskar dig. Och han, Svenne, stapplar ut i köket mycket förvånad. Och där, mycket riktigt, det finns varm frukost och tidningen ligger där åt honom. Och sonen sitter vid bordet och äter frukost. Så Sven frågar: hörru, grabben min, vad hände egentligen igår kväll? Och pojken svarar: jo, du kom hem 3, packad och sinnesförvirrad. Du hade sönder möbler, spydde i hallen och gav dig själv ett svart öga då du gick rakt in i dörren. Och då känner sig Svenne ännu mer förvånad och frågar förvirrat: men varför är alltid ordning och så rent dessutom? Och varför står frukosten färdig och väntar på mig som var så hemsk i natt? Aha, du undrar över det. Jo, morsan och släppa in dig i sovrummet. Och när hon försökte ta av dig brallorna så sa du: lämna mig i fred, damen. Jag är gift.
En man, han var bra på röken. Gick gående hem sen kväll. Då får se en kvinna som står vid gathörn. 1000 spänn, säger hon. Mannen har aldrig testat en prostituerad, så han bestämmer sig för att slå till. När tillfället gas, eller ges heter det. När sexakten hade pågått några minuter så kommer plötsligt polis som lyser på dem med ficklampa. Vad håller ni på med? Frågade han barskt. Jag och min fru älskar med varandra, svarade mannen. Jag har ursäkt, jag visste inte att det var så. Det låg till, säger polisen. Om sanningen ska fram så visste inte jag det heller förrän du lyfte henne, att det var min fru, för du lyste hennes ansikte.
Fan, Per, jag har gjort lite riksdagsledamot. Jag visste inte om att du var riksdagsledamot i Norge. Ja. Det hade jag fan ingen aning om.
Stortingsledamot.
Till och med det.
Representant.
Ja, och då var det så här, jag vet inte om du kommer ihåg det, men det var då du lades in på sjukhus för en operation. Och efter ett par dagar...
Lobotomi var det.
Var det lobotomi? Mm. Ja, jag ville ju inte säga det. Det är så fin känsla. Efter ett par dagar så kom det ett bud från riksdagen med en blombukett och så ett kort. På vilket det stod: med rösterna 298 mot 51. Hoppas vi att du snart kryar på dig. Du får tolka det som du vill.
Jag trodde det här skulle vara hemligt faktiskt.
Ja, jag ska ta en liten kortis till. Varför har du en trumpet? Säger kvinnan till mannen. Du kan väl inte spela? Nej, men jag har den som klocka. Klocka? Vad snackar de om? Ja, jag blåser i den när jag vaknar. Och sen skriker grannarna: klockan är för fan 5 på morgonen!
Det var 2 gamla gubbar som satt och pratade en dag när den ena frågade: kan du fortfarande? Ja, Det kan jag, sa den andra. Kan du två gånger? Jajamän. Vilken gång tycker du känns bäst då? Ja, den på hösten.
Det var nog ganska realistiskt och skubbat taskigt nog. Ja, men jag berättade om den här väldigt snälla och medlidsamma frun nyss. Alla fruar är ju inte lika toleranta. Det var Svennes fru. Hon ser gubben sitta vid frukostbordet och läsa morgontidningen. Och hon stegar fram till honom och klipper till honom i huvudet med en kastrull. Va? Oj, varför gjorde du så där? Jämrade han sig och gnider nömma delen av skallen. Jo, sa hon, jag hittade en lapp i din ficka igår med namnet Jennifer på. Men älskling, sa Svenne, jag gick på kapplöpningarna och Jennifer var hästen jag satsade på. Och frun tror på förklaringen och ber honom skamset om förlåtelse. Men någon vecka senare sitter han än en gång vid frukostbordet när hans fru ger honom ett våldsamt slag i huvudet med en stekpanna. Och han sjunker ihop, nästan medvetslös. Men varför gjorde du så där nu då? Frågar han när han kvicknar till. Och då säger hon med elak blick. Din häst ringde just till dig nu.
En intelligent häst.
Ja, så var det han som kom till sin golfklubb. Han möttes av intendenten som förklarade att han var avstängd från spel på banan. Varför då? Jo, om man går och lägger sig med hustrun till klubbens ordförande i den djupa bunken vid grinen på hål 9 så kan man inte räkna med annat än att bli avstängd. Ja, men det har ju många gjort före mig. Visst, de har i alla fall kratta efter sig. Det var ju snäll.
Ja, ja, i dina öron lät jag. Det här var en kommunalarbetare som skulle in på operation, men bedövningen tog inte. Läkarna var helt rådlösa. Men då kom en av sjuksystrarna på ett förslag. Jag vet. Vadå? Säg det. Vad är det? Vad är det? Skynda dig på när vi ska operera. Sätt en spade i handen på honom. För då somnar han direkt.
Dessa fördomar om kommunalarbetare.
Jag har varit där förut. Sen.
Det har du varit. Ja.
Jag har varit över 30 år. Du åker.
Ja.
Pojkvännen kommer hem med en packe kondomer i olika smaker och undrar om hon vill leka gissa smaker i mörkret leken. En stund senare hörs gorgonzola. Nej, men vänta, jag har inte satt på någon än.
Nej, nu ska jag ta en klassiker om en slagfärdig kvinna. En del är alldeles för slagfärdiga. Det var vid incheckningsdisken på den stora flygplatsen. Och då så var det en fullsatt flygavgång och den blev inställd. Och representanten för flygbolaget höll på att boka om en lång kö med resanden. Och plötsligt gick en ilsken passagerare förbi alla som köade och kom fram till disken. Och han slängde biljetten på disken och sa, jag ska med det här flyget och det ska vara första klass, förstått. Och flygvärdinnan bakom disken log och svarade vänligt, beklagar min herre, jag ska gärna hjälpa er men jag måste först hjälpa de som står i kön. Om ni bara väntar på er tur är jag säker på att vi ska kunna ordna något till er. Och men den där gubben, han var inte nöjd med svaret så han frågade högljutt så att alla passagerarna bakom honom kunde höra. Har du någon som helst aning om vem jag är? Utan att sluta le tog damen bakom disken tag i mikrofonen till högtalaren och sa, så alla på flygplatsen hörde. Mina damer och herrar, kan jag få be om er uppmärksamhet? Vi har en passagerare vid gate 14 som inte vet vem han är. Om någon kan hjälpa honom med att hitta hans identitet, var vänlig kom till gate 14. Tack ska ni ha. Och medan folket bakom i kön vred sig av skratt, stirrade den arga kunden på på den här flygvärdinnan med en genomträngande blick, grimaserade och ropade högt flera gånger: fuck you, fuck you, fuck you. Utan att blinka så log den här tjejen tillbaka och sa: beklaga min herre, men ni måste ställa er i kö för det också.
Palle, han arbetar hårt på jobbet. Amen, han hinner med bowling 2 gånger i veckan. Spelar golf varje lördag. Men hans fru tycker att han jobbar för hårt. Så på hans födelsedag tar hon ut honom på en lokal stripklubb för att bjuda på något extra överraskande. Dörrvakten på klubben hälsar Palle och säger: tjena Palle, hur är läget? Hans fru blir lite överraskad och frågar om han var där förut. Nej, då svarar Palle, han är med i samma bowlingklubb som jag. När de satte sig vid bordet kommer servitrisen direkt med öl till Palle och säger: du vill ha en Carlsberg som vanligt. Hans fru börjar bli besvärad och frågar: hur visste hon att du vill ha en Carlsberg? Jag känner henne lite, hon serverar ibland på golfklubben. Jag tar alltid en bira efter första 9 hålen, älskling. En strippa kommer fram till Palle, lägger armarna om honom och stryker sin kropp väldigt sexig mot honom och säger: tjena Palle, vill du att jag ska köra den vanliga dansen här vid bordet? Palles fru blir vansinnig, tar sin handväska och rusar ut för klubben. Palle följer efter och ser att hon kliver in i en taxi. Innan hon hinner slå igen dörren smiter han in bredvid henne i taxin. Palle försöker förgäves förklara att strippan måste ha blandat ihop honom med någon annan. Men hans fru tror inte ett ord på vad han säger. Hon skriker som är besatt på honom och kallar honom vid alla fula ord hon kan. Och några till. Taxichauffören vänder sig till Palle och säger: oj, idag har du visst fått tag i en jävla skräcködla. Palle kommer att begravas på lördag.
Med ett stekpanna. Det här var vid frukostbordet. En hustru steker ägg till frukosten åt sin make. Plötsligt kommer maken inrusande i köket. Försiktigt! Försiktigt, säger han. Frun tittar på honom. Vad är det med dig? Ja, sätt i mer margarin. Sätt i mer margarin. Det är alldeles för många åt gången. Du får ju bara ta 3, fattar du väl? Och du, vänd på dem. Ja, men vänd på dem nu. Det behövs mer margarin. Skynda dig på nu. Men herregud, vad håller du på med, gubbe lilla? Ja, de kommer att fastna. Och rör försiktigt. Försiktigt, sa jag. Du lyssnar aldrig på mig när du lagar mat. Aldrig. Vänd dem om. Ja, nej, jag tänker inte göra det. Skynda dig, är du tokig? Hon vände sig om och sa: men har du missförståndet, kar? Va? Ja, men salta dem, skriker mannen. Hustrun stirrar på honom och säger: vad i all friden är det för fel på dig? Tror inte du att jag vet hur man steker ägg? Det har jag gjort varje dag i 8 år. Maken svarade då lugnt: ja. Jo, det vet jag. Men jag ville bara visa hur det känns när du och jag är ute och kör bil.
Jag tänkte, vad är det för vitt poäng med den här?
Professorn, han skulle undervisa om sex och samlevnad på flickskolan. När hans fru frågade vad han skulle tala om, då skämdes han lite och sa: jag ska tala om segling. Föredraget var mycket uppskattat och ett par dagar senare träffade professorns fru rektorn för flickskolan som säger: det var ett mycket upplysande och kunnigt föredrag din man höll för oss. Säger du det, svarar professorns fru. Det förvånar mig att han är så insatt i ämnet, för han har bara gjort det 2 gånger. Första gången kräktes han och andra gången tappade han mössan.
Anders Guldberg, som ju är borta från Tyresö några dagar, han hälsade till er och beklagade att han inte kunde vara med på den här halvtimmen när vi dokumenterar folkhumorn. Och han berättade lite grann om Terjes Barbro. Jag blir så besviken när det ringer till Terje. Och det är Terje själv som svarar att stora allt han är ute på sitt eländiga torp där i Sörmland. Men Anders berättar att när Terje kom ut från ICA och mötte Dicke. Som säger att Terje köpte en platta med 23 öl. Och en burk läsk, så frågar Dicke om det har blivit något fel. Nej, säger Terje, det är Barbro, hon är helt tokig i läsk.
Jag ska avsluta min närvaro här med en liten limrik. En drömmande man från Skanör på tuttar tänkt mer än man bör. Ju större de är, desto bättre affär. Större de är, desto bättre affär. Bättre affär. Han var silikonfabrikör.
Jaha. Mm. Det är bra med lite poesi. Det var väl den enda limericken. Och ni kära lyssnare, ni är hjärtligt välkomna att skicka limerickar till oss. Till mig till exempel, ak.sandin@tyresoradion.se.
Du med för att skicka en slant.
Tack snälla Nina.
Tack Åke.
Skönheten bland odjuren Terje Eng, Peter Dicke och Åke Sandin.